God kväll sammans och välkomna till Kalmars filmhörna, program för dig som älskar film lika mycket som vi gör. Jag heter Simon Lundvall.
Och jag heter Sara Lindén.
Och vi har en gäst med oss här ikväll, Alexander, välkommen.
Tack så mycket, tack.
Vill du komma lite närmare micken?
Oj, förlåt. Ja, hörs det bra nu?
Det hörs jättebra.
Härligt.
Så Alex, vill du presentera dig själv?
Ja, men visst. Besökare idag. Alexander Forslund heter jag. Jag studerar tillsammans med Sara och Simon. Så jag har egentligen inte gjort någonting för att förtjäna den här platsen ikväll. Men jag hoppas att jag kan bidra med någonting ändå.
Oh.
Att vara filmälskare är allt vi behöver.
Ja, jo, men det är jag.
Men Sara, berätta. Vad har vi för tema ikväll?
Gråtfilmer.
Exakt. Så fram i nästa ökan allihopa.
Mm.
Blir tårar i afton. Alex, du är vår gäst. Berätta. Finns det någon gråtfilm som du vill dela med dig av?
Ja, herregud. Det finns ju många gråtfilmer som helst. Jag har lite svårt för såna där typiska gråtfilmer som verkligen försöker framkalla tårar. De blir lite manipulativa, tycker jag. Men jag såg en film senast igår. Jag såg om en film senast igår som heter Inside Llewyn Davis. Som jag tycker är en väldigt underskattad film som jag alltid gråter till hur mycket som helst. Jag vet inte om någon av er har sett den.
Jag känner till den absolut, det är Coen-bröderna.
Ja, precis, precis.
Men ja, den passerade väldigt omärkt när den kom. Vi kunde vara en Oscar-kandidat till att inte bli någonting.
Ja, men precis. Jag tycker att det är utan tvekan en av deras bästa filmer. Jag tycker att den där Coen-filmen som kan mäta sig med den är ju No Country for Old Men. Men den blev ju bara nominerad i filmfotokategorin och ljudmix. Så det var verkligen ingen, alltså i Oscarsgalan pratar vi. Det var ingen jätte hit på det sättet.
Nej,
det var knappt någon som såg den på bio heller.
Nej, ingen publikrutning heller.
Nej,
jag förstår.
Det är konstigt tycker jag.
Men berätta, varför var den dig att gråta?
Oh, ja, den är så fruktansvärt vacker framförallt. Huvudkaraktären Llewyn Davis är ju en folkmusiker som försöker lyckas i början av 60-talet i Greenwich Village-scenen som Bob Dylan kommer ifrån, bland annat, där han fick sitt genombrott. Och i filmen får vi ju följa Llewyn Davis i en vecka ungefär i motgång efter motgång. Det går ju aldrig bra för honom, men han är en så otroligt fin karaktär och det är helt omöjligt att inte sympatisera med honom när man ser filmen. Så alltså, fler än en gång kommer ju tårarna när det går åt helskotta för honom. Ja.
Det låter som en film som inte har ett lyckligt slut.
Ja, fast inte ett tragiskt slut heller, vill jag inte påstå.
Melankoliskt slut.
Fast inte det heller. Det är kanske lite hoppfullt. Det beror lite på hur man ser på det. Men utan tvekan en sorglig film.
Okej, då så. Inte dåligt start. Sara, berätta, har du någon film som du gråter i?
Jag har ju minst en här film som jag får existentiell livskris av. Det är ju The Perks of Being a Wallflower.
Mm.
Mm.
Passar bra till studentlivet.
Den är ju helt otrolig. Och ja, alltså jag kan typ inte prata om den, jag blir helt galen. Jag måste typ lägga mig ner på min matta och typ lyssna på min LP-spelare för att må bra igen. Det har jag nog berättat för er innan. Det är så jag gör när jag mår dåligt.
Jo, nej, men det är en väldigt... Det är en fin film, är det?
Mm.
Tycker jag. Jag minns den... Jo, jag minns att jag tyckte om den. Jag grät inte, gjorde jag inte, men...
Det
var bra.
Gjorde jag.
Bra.
Mm. Det är ju en mer klassisk gråtfilm.
Mm.
Men det är också en gråtfilm som lyckas. Det är inte en billig gråtfilm.
Nej, de är rätt. Det tror jag. Men om jag ska slänga ut någon dag... låt mig se... Vi har... Ja, men Oscar-kandidaterna senaste åren, Manchester by the Sea och Moonlight är två filmer som är rätt sorgliga. Framförallt Moonlight.
Framförallt Manchester by the Sea. Det finns nog ingen film som får mig att gråta lika mycket som den.
Nej, den är väldigt bra tycker jag. Jag håller med dig. Den är ju så otroligt tragisk och den har ju några väldigt starka scener. Framförallt med Casey Affleck på polisstationen. Därefter olyckan så att säga.
Får jag bara slänga in lite ointressant kuriosa Casey Affleck som spelar huvudrollen i Manchester by the Sea var tänkt att ha huvudrollen i Inside Llewyn Davis från början.
Verkligen.
Men när han kom till inspelningen och Coen-bröderna märkte att han kan ju varken sjunga eller spela gitarr, så bestämde de sig för Oscar Isaac istället.
Okej.
Okay. Det var det.
Känns som någonting de borde kollat innan.
Ja, det är ju rätt så relevant.
Ja, kan man tycka. Jag menar, hur många veckor blev den inspelningen pausad?
Ja, det vet jag inte.
Nåja. Men Sara, har du sett Manchester by the Sea?
Nej, det har jag inte. Men jag kanske får se den. Jag gillar att gråta.
Ja, då är det passande. Men också, för sånt här, en sån här klassisk gråtfilm som de flesta brukar se upp i det här temat är ju Titanic.
Ja, gud, det var nog första filmen jag någonsin gråtit till. Jag var 9 år gammal och kollade på den på en VHS hemma hos min kompis då. Och traumatiserad blev jag, verkligen. Men väldigt bra film.
Ja, den är bra, jag tycker om den. Vad tycker du om den, Alex?
Jo, men jag tycker också om Titanic. Det gör jag. Också en film som jag gråter till. Det är svårt att inte gråta till den. Mm. Kanske när man har sett den 5 gånger så...
Mm. Jag gråter inte längre. Jag har inte
samma impact, men det är ju en fin film.
Oh, ja. Jag menar att James Camerons film är ju med lite... Även om jag tycker om allihopa av dem så är de ju alltid imponerande produktionsmässigt, för de har ju alltid en sån stor skala.
Mm, och den är väldigt storslagen.
Den är så storslagen. Den är ju faktiskt en, jag ska säga att det är en modern episk film, skulle jag säga. Lite som de från 60-50-talet.
Det kan jag hålla med.
Ja, den här skalan och när skeppet sjunker och man ser att och all scenografi eller kostymer är imponerande att se på, väldigt vackert. Och sen också att den filmen tar också den tid den behöver. Den är 3 timmar lång, vilket brukar vara, kan vara lite svårt att få folk att vilja se en 3 timmar film, framför bio, för det är en stor investering. Men den var ju en stor succé på alla sätt, den filmen.
Ja, det blir som en upplevelse, verkligen.
Mm.
Man slängs ju in i tidsperioden och livet på båten. Så det, för mig i alla fall, så känns det inte som att man sitter och glor i, jag vet inte hur lång den är. 2,5-3 timmar. Utan man sitter och njuter bara.
Nej, allmänt, jag tycker inte heller att man känner inte tiden. Den går bilet fort. Den är väldigt underhållande den faktiskt. Fram till, ja, även under själva sjunket också. Men det är spännande, men även det är rätt tragiskt.
Och sen är ju unge Leonardo DiCaprio med. Och det säger man ju inte när till, om man säger så.
Absolut inte. Han är stilig här fortfarande.
Absolut.
Men finns det någon så här barnfilm som ni gråter till? Eller så här, någon modern barnfilm som ni gråter till? Ni var inte barn, ni var vuxna när ni såg dem. Jag sa, jag vet att du har många kandidater här.
Ja, okej. Inside Out.
Jag tänkte på den
direkt när du sa, för att jag grät som en liten bebis.
Mm.
Och jag såg den med min lilla syster och hon bara, what? Varför gråter du, Sara? Men den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är typ en elefantgrej.
Bing bong.
Bing bong.
Bing, bing bong.
Det var alltså...
Oh, det är en
lille vän.
Jättevacker film, tycker jag.
Det är himla sorgligt.
Det är nog en film som jag hade gråter till varje gång jag ser den, skulle jag säga. Även att oftast brukar jag släppa det när jag ser om en film, men inte den. Den håller fast. Alex, rätt ut till den.
Det tror jag att jag gjorde. Jag har bara sett den en gång. Det är en väldigt bra film. Jag känner ju för att se om den nu när ni talar så gott om den.
Va?
Jo, nej, men det är en av Pixars bästa filmer, skulle jag säga.
Mm. Lite på samma spår. Ratatouille är en Pixar-film som jag gråter till.
Det gör inte jag.
Osannolikt mycket.
Den är väldigt,
nej,
bra idag. Men
jag brukar alltid få reaktioner när jag säger det. Men det är en sån där film som jag inte kan hålla tårarna inne när jag ser på den. Jag tycker den är så fin. Och slutscenen när, vad heter han?
Han heter Anton Ego, kritiken.
Mm.
Anton Ego.
När han recenserar Rott-restaurangen.
Mm.
Herre Jesus.
Ja, det är en jättevälskriven film på alla sätt, men... Inte en tårfilm, ska jag inte säga att det är. Eller Sara, gråter du till Ratatouille?
Alltså jag har inte sett den på jättelänge. Så när jag såg den var jag ju liten och då tänkte jag inte, åh vad fin. Då tänkte jag bara, åh en råtta, wow, kul.
Mer eller mindre. Den filmen är faktiskt bättre varje gång jag ser om den.
Jag
blir alltid positivt överraskad när jag ser den. Det är alltid trevligt.
Det var en av Peter O'Tools sista roller, va?
Ja, det tror jag nog. Mm. Jag tror han dog bara något år sedan.
Ja.
Så var det nog.
Men Alex, har du någon film som du känner är så här manipulerande gråtfilm?
Ja, alltså en sån där typisk gråtfilm, väldigt typisk gråtfilm som jag inte har mycket till övers för, det är ju The Notebook.
Okej.
Och det är en sån film som, ja, Sara reagerar här i studion. Det är en sån film som väldigt många älskar, väldigt många gråter till. Men den påverkar inte mig, för det känns så, vad ska man säga, det känns telegraferat, manipulerat och uppstyrt. Det känns inte äkta.
Jag kan se din poäng, kan jag göra. Jag håller inte med dig. Jag älskar den inte som Sara här kan göra. Jag tycker den är bra. Det är en fin romantisk film, skulle jag säga. Att det är, och den har ju onekligen ett tragiskt slut, men...
Det är ju vackert slut, faktiskt.
Ja, det är det. Absolut.
Nu rättar jag dig. Nej, men jag älskar den filmen. Den är verkligen superfin. Men jag förstår vad du menar. Men på samma sätt så är det ju krystat när actionfilmer kryddar på med det actioniga. Och när komedifilmer kryddar på med komedin. Så att det är lite så här... Då säger du typ, det kan inte finnas någon genre.
Ah, jo men jag håller ju med. Samma sak gäller ju för överdrivna actionfilmer och sånt. Men
samma sak gäller för alla genrer.
Ja.
Mm.
Men när det är så oerhört uppstyrt och det märks vad filmen försöker framkalla, så känner jag det inte lika mycket.
Jag menar att det gäller väl att skapa illusion, till att involvera tittarna i illusionen, skulle jag säga. Och om filmen inte riktigt lyckas, det verkar som att använda billiga tricks för att gör det den vill göra. Eller om den går för långt, eller om den är för överdriven.
Jag tycker att man ska komma fram till känslan själv som, som tittare.
Vilken genre man rör sig.
Man ska inte få det upptryckt i ansiktet.
Nej, så jag kan se det i en poäng. Jag har den som jag tänkte på faktiskt, som jag reagerade på när jag såg den. Och det är en film som heter Skicka vidare på svenska, Pay It Forward på engelska heter den. Om ni har sett den från 99?
Nej.
Hayley, jag har nog sett den, men för väldigt länge sedan.
Hayley Joel Osment efter Skärdesinne, så han var väldigt het då.
Den brukar gå på tv rätt så ofta.
Ja, det är inte helt film.
Filmen
är inte jättebra. Den har några så väldigt starka scener, men överlag är det ingen höjda film igen. Men den är okej, jag såg den. Den stod på, den underhåll mig. Men sen kommer slutet. Och man kan argumentera att slutet är att de bygger upp till det under filmens gång. För det gör de gör inte så snyggt. De gör det ganska... klumpigt antar jag att det är lite efter. Så när det här tragiska slutet som ska väcka liv och känslor och tårar hos tittarna kommer, så blir jag mest förvånad bara, var kom det här ifrån? Och jag är irriterad faktiskt när filmen var slut. Jag var inte alls ledsen, jag var mer irriterad på att den tog till så billiga tricks.
Mm.
Lite för att prata runt det, men man kan väl gissa vart det slutar. Men det, Sara, har du någon som blivit irriterad på någon manipulerande film?
Alltså inte irriterad, men till exempel The Fault in Our Stars.
Aha.
Har ni sett den?
Ja, jag grät faktiskt.
Den grät jag. Jag kollade på den på bio. Och då gråter man ju alltså oavbrutet typ. Alltså det finns inte en scen som inte är jätteledsen. Alltså på ett eller annat sätt så gör den så att jag gråter. Antingen är det liksom så här av typ lycka, eller så är det typ av att jag, den är jättesorglig. Så det är bara en sån extrem gråtfilm, tycker jag.
Mm.
Och det kan bli lite för mycket för mig som gråter väldigt lätt. Ja, men det är mest ett snabbt personlig.
Ja, just det. Det här med personliga åsikter. Jag minns att jag tyckte den var väldigt bra när jag såg den, men jag har aldrig sett om den. Vilket är lite märkligt. Jag minns den däremot ganska bra.
Mm, den är fin.
Ja, men,
det finns ju en svensk låt med den. Den här boom, falla, boom.
Jag är inte säker på vilken du menar, om jag ska vara ärlig.
Nej, inte jag heller.
Ärligt?
Du får ta och visa det någon gång.
Det får jag. Det är typ en rapplåt. Så spelar typ han författaren som de åker till i Amsterdam. Spelar den låten för dem och säger det på svenska. Och säger han typ, oh, I like Swedish rap.
Eller det minns jag inte, men...
Det är lite skumt.
Säger så. Men för att ta musik ska du köra vår första låt ikvällen.
Mm.
Och det blir Hosier med Movement, om jag uttalade det där rätt. Det här är Kalmar. Hosier. Okej, okay, tack så mycket. Det blir Hosier med Movement. Var det bra?
Ja, jag tror det.
Kalmars filmhörna, vi är strax tillbaka. Det var då Movement med Hosier.
Bra, Simon.
Tack så mycket. Det är Kalmars filmhörna, lyssnar du på. Och vi pratar om gråtfilmen den afton. Så Alex, säg mig, finns det någon, ja, förutom Inside Llewyn Davis, finns det någon film där ute som du tycker är underskattat som du skulle vilja lyfta fram nu här ikväll?
Ja, Inside Llewyn Davis är ju en väldigt underskattad film. Jag funderade lite tidigare på Into the Wild. Det är en gammal favoritfilm. Jag såg den första gången när jag var kanske 15, någonting sånt. Och jag älskade verkligen den filmen. Jag såg den första gången för att en av mina favoritmusiker i hela världen, Eddie Vedder, har skrivit originalmusiken till filmen. Och ja, det bästa med filmen är ju musiken. Hur hans låtar inkorporeras i berättelsen. Men sen såg jag den på tv häromdagen. Och den filmen som jag älskat så himla mycket hela min uppväxt var inte alls lika stark som förra gången jag såg den.
Den är alltid lite jobbig.
Ja, men samtidigt så vet jag att det har varit en av mina favoritfilmer hur länge som helst. Och jag känner många människor som också tycker om den jättemycket. Så om, jag får väl ändå lov att lyfta fram den som underskattad. För den var inte jätteälskad av kritikerna när den släpptes. Ingen supersuccé. Sean Penn som regisserade den. Jag tror att det är hans regidebut.
Ja, jag tror också det. Vänta, kan du berätta vad det handlar om lite grann?
Emil Hirsch som spelar huvudrollen. Han spelar en nyutexaminerad kille som har växt upp ganska bortskämd. Rika föräldrar. Mycket privilegium. Och han tycker inte om det alls. Han avskyr verkligen allting som han har levt med i 22 år eller vad det är. Så han bestämmer sig för att skänka bort alla sina besparingar. Han tackar nej till en plats på Harvard och ger sig ut i vildmarken istället. Han ska försöka ta sig till Alaska från långt bort i USA och överleva vintern där bara på naturen. Det som finns omkring honom. Så vi får ju följa hans resa genom USA och när han väl kommer fram till Alaska och är där den vintern. Baserad på en sann historia. Det är också en enorm gråtfilm.
Alltså, jag tror det var en bok, kanske det kan vara en både och, men...
Ja, den är ju baserad på en biografi. Men väldigt sanningsenlig, som jag har förstått det.
Okay.
Den vill jag lyfta fram.
Nej, jag hör väldigt blandade saker om den faktiskt, har gjort, men den här sessionen så kanske jag borde ge den en chans.
Den är känslosam. Väldigt fint filmfoto. Jättebra musik som sagt. Och Emil Hirsch är underbar i huvudrollen.
Ja, vänta, vad har han gjort senare? Jag känner till namnet.
Men... Speed Racer som var en jätteflopp. Sen har han varit med i lite indie-filmer och sånt på senare år. Och han brukar ju få fina recensioner, men inga jätteroller.
Nej, han slog inte riktigt igenom med Speed Racer.
Nej. Det var många som trodde att Into the Wild skulle bli hans stora genombrottsroll, men det har inte blivit så än.
Det låter ganska som Captain Fantastic, tycker jag. Inte riktigt, men det här med att leva i vildmarken utanför civilisationen, så att säga.
Ja, det är lite delade teman på det sättet.
Ja, den är också... Det är också en väldigt fin... Captain Fantastic, alltså. Den är också väldigt fin, skulle jag säga. Den... har en väldigt, Viggo Mortensen är ju jätteduktig i huvudrollen. Jag har glömt bort att han kan vara en väldigt duktig skådespelare. Man förknippar ju honom så lätt med Aragorn bara. Men han är ju väldigt stark på många sätt. Och det är då ett exempel på det där han verkligen skiner. Och så han, barnförpränna är väldigt duktig också. Så det är också en film jag skulle rekommendera. Den är också lite underskattad faktiskt.
Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa för film.
Captain Fantastic.
Ja, jag trodde du sa någon annan film.
Nej, Captain Fantastic. Sara, har du någon film som du såg någon gång som inte var lika bra andra gången du såg den? Som Into the Wild här?
Oj, men det är ju typ alla filmer.
Alla?
Jag tycker...
Vilken besvikelse.
Ja. Nej, men jag tycker första gången man ser en film så blir man ju så himla, och i alla fall om den är bra, så blir man typ trollbunden och bara shit, den här filmen, den är så jävla bra. Alltså bara lyfter man den i sitt huvud så himla mycket och bara wow, så jävla bra film. Och sen kollar man på den igen och så var den inte så bra, utan den var liksom bara asbra. Den var inte asbra. Om ni förstår.
Nej, jag förstår vad jag menar. Det blir lätt så.
Mm.
För om man hissar till sina vänner väldigt mycket och så ser de den och bara, men Simon, det var ju inte alls bra. Vad snackar du om?
Ja, det är samma med typ så här videos också. Typ man har skrattat jättemycket till en video och bara tänker på den videon och bara, fy fan vad kul. Så bara visar man den så är det inte så kul.
Nej, men så här, nu, det här är ingen gråtfilm alls överhuvudtaget. Men en min så här film som jag verkligen vet har blivit sämre ju äldre jag blir. Och som jag älskade så mycket när jag såg första gången, det är Percy Jackson, Kampen om Moskviggen. Om ni känner till den.
Mm-hmm.
Jag känner klassiska. Till den, men jag har sett den.
Nej,
det är ingen större förlust, Alex. Naja, nej, men jag såg den på bio när den kom med två vänner då. Och jag tror vi var 13-14 år gamla. Men den var ju så fantastiskt bra då. Den var så spännande, så häftig och så cool på alla sätt. Och jag bara, det här är den bästa, inte den bästa, men en skitbra film. Så jag köpte den på DVD direkt. Och så såg jag den hemma och jag bara, fortfarande lika bra. Det här är underbart. Det här är min film. Så gick tiden, så såg jag den igen och bara, inte lika, men fortfarande bra dock. Men tiden märkte jag hur den blev sämre och sämre och sämre. Så jag ska aldrig se om den filmen. Jag vill behålla min illusion lite grann, för annars kommer jag krossa den fullständigt. Jag såg också hur effekterna blev sämre och sämre med tiden. Som var så bra när man såg dem, men ganska fula med tiden.
Ja, så är det ju tyvärr med det mesta från lite tidigare 2000-tal.
Att det som verkligen var, det är 2010 är det, så det är inte allt för länge sedan.
Men point still stands.
Jag tycker det är lite charmigt när det är lite kast. Tycker inte ni det? Typ gamla Star Wars-filmerna. Det är så himla charmigt.
Ja, det kan det vara. Det
är charmigt.
På den tiden så var det väldigt mycket praktiska effekter som gällde. Jag tycker att det är spännande att se vad man ändå var kapabel till utan avancerade datorer på 60-70-talet. Till och med ännu längre bak i tiden.
Ännu längre bak. 20-talet kan vi gå till. Nej, men absolut. Är det redan på egentligen? Om det var, en del filmer ser man idag där de är väldigt ambitiösa under 90-talet med vad de kunde göra. Och sen så har det inte riktigt, och då hade det verkligen inte överlevt, för att de hade helt enkelt inte tekniken för att göra stora miljöer, stora orkaner och så vidare då. Så där har det ju tagit lite av en smäll. Men ja, det kan finnas en charm också när det är lite så här, de håller tillbaka, de använder effekter digitala men håller tillbaka lite enkelt, så att det inte är distraherande utan det är mer, det funkar, det är bra skulle jag säga. Men Alex, vi brukar nämna, har du någon filmupplevelse som du minns väldigt väl där du lämnade biografen eller hemmet och kände att jag älskar film lite mer nu än vad jag gjorde innan?
Ja, egentligen de flesta filmupplevelserna. Man tar ju alltid med sig någonting från en film. Om det är en bra film, det vill säga. Men en filmupplevelse som verkligen står ut så här nu i efterhand är Andrei Rublev. Regisserad av Andrei Tarkovsky från 65, tror jag. Det var min första Tarkovsky-film som jag såg. Så det var en introduktion till hela hans filmuniversum, hela hans stil. Och just den filmen gjorde mig väldigt öppen för vad man kan göra med film. Och det gav mig också mer respekt för filmmakaren och regissörens vision, eller vad man ska säga. För den filmen bryter mot väldigt, väldigt många konventioner. Det är en biografisk film om en medeltida rysk ikonograf. 3,5 timmar lång tror jag att den är.
Oj då!
Men Andrei Rublev, titelkaraktären, är med i kanske en halvtimme av filmen bara. Eller är on screen i en halvtimme. Resten handlar mest om landskapet runt honom, medeltida Ryssland, och hur det begränsar och influerar hans konst och hans måleri. Så det är en väldigt, väldigt udda film av en väldigt udda filmmakare som fick mig att respektera filmkonsten. på ett nytt sätt.
Ingen dålig historia.
Jättefin så här berättat. Och det är väldigt poetiskt. Jag bara shit. Ja. Nu måste jag se den filmen.
Ja, jag har inte sett någon Tarkovskij faktiskt. Jag är ledsen över det. Stalker står över min lista.
Okej. Okay. Ja, jag har inte sett Stalker.
Nej, för det är den som brukar dyka upp när man pratar om honom.
Jag såg Solaris häromdagen.
Första gången.
Många brukar säga att det är Tarkovskis svar på Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey.
Håller du med om det?
Ja, på många sätt. Men det är ändå väldigt olika filmer. Så det går inte riktigt att jämföra. Men det märks ändå att Tarkovskij var väldigt influerad av honom. Också en film som jag rekommenderar starkt.
Nej, men det är en regissör jag har velat undersöka väldigt länge. För jag har hört mycket gott om honom. Men jag tror det är dags för vår andra låt för ikväll. Och det är Lovers Never Say Goodbye. Sara, kan du säga namnet?
Lovers Never Say Goodbye med Weeping Willows. Det här är en supergråt låt för mig. Weeping Willows är liksom, okej, okay, jag ska sluta prata. Okay. Det är bra i alla fall.
Det där var då Lovers Never Say Goodbye med Weeping Willows. Du lyssnar på Kalmars filmhörna.
Bra låt, va?
Jättevacker låt, Sara.
Tack.
Bra val.
Tack.
Men säg mig, har ni några andra låtar som ni gråter till i musikväg? Filmmusik eller överlag?
Jag gråter till mycket, kära Simon. Jag har nog två låtar, eller två spellistor med låtar, alltså fyllda med låtar som jag gråter till. En som heter Right in the Feels med ett Z. Och en som heter Kri.
Kri?
Yep.
K-R-I?
C-R-I.
Ah, mitt misstag. Du då, Alex, har du någon låt som du gråter till?
Ja, herregud ja. Just i filmsammanhang, har ni sett Almost Famous?
Ja.
Nej.
Ja,
ganska bra film.
Ganska, den är jättebra. Jag bryter ihop totalt varje gång de börjar sjunga Elton Johns Tiny Dancer när de är på turnébussen. Och gradvis så börjar fler och fler sjunga. Och det är så fint.
Det är en jättebra låt.
Så känslosamt. Jättebra låt också.
Minns inte den.
Jag bara, fantastisk artist.
Minns inte den scenen. Jag kan inte älta den jättebra heller.
Ja, den får mig att gråta i alla fall.
Filmen eller låten? Eller både och?
Låten i filmen. Jag gråter inte när jag hör bara låten, men hela scenen är så fin, tycker jag.
Slut. Nej, men en låt som jag blir väldigt känslosam till är ju då med min favoritsångerska Adele, och det är då When We Were Young.
Den är fin.
Den är jättevacker, har en fin melodi, har en sorglig historia också, väldigt bra text med allt hon levererar också. Den spruckna rösten kommer in precis på rätt sammanhang. Så det är en låt som får mig att bli väldigt ledsen.
Jag tycker dock att Adele har gjort fler låtar som är mycket mer gråtiga.
Absolut, det kan man argumentera för. Personligen är det When We're Young, men jag förstår absolut om man tycker att Someone Like You eller Hello var mer gråtvänliga, så att säga. Hade du någon åtanke, Sara?
Jag tycker Rolling in the Deep är typ den sorgligaste låten hon har gjort. Mest för jag tycker om när det typ går ifrån lite så här. Fan, jag kan inte förklara det. Jag visar med mina händer nu så här liksom.
Förstår upp och ner. Ni?
Nej, men att det liksom blir, att refrängen blir liksom ett klimax som man bara
lite upbeat kanske. Nej, jag tar tillbaka.
Nej, det går bra, Alex.
Men då så, men jag tror det är dags för vår lek för ikväll faktiskt.
Lek.
Ja, det ska vara lite roligt här. Sara, vill du förklara reglerna för Alex?
Kan inte du förklara, Simon? Jag är så förvirrad.
Det kan absolut göra.
Tack.
Så Alex, du ska få pitcha en film till oss här ikväll.
Oh, men det här är så svårt.
Jag och Sara är två producenter.
Det är vi.
Här är haken dock. Du får bestämma vilken plats filmen utspelas på. Sara här ska bestämma vilka de två karaktärer från filmen. Jag ska bestämma vad filmens konflikt är.
Okej, ska jag komma på en plats nu?
Ja, vi ska köra en lite kort snutt. Då ska vi alla bestämma vad lämna in våra bidrag till filmen. Du måste använda alla element som vi gör här. Du får gå vidare hur mycket du vill sen. Du kan göra till en action, en drama, musikal, vad du vill. Men våra element måste vara med i den.
Men nu så ska vi ju bara lämna in våra. Nu får du bara bestämma ditt, alltså vilken plats. Under den här musikspelningen.
Sen kommer du få våra alla förslag. Och sen ska vi köra en till låt, så får du sammanställa alla idéer.
Så du får en hel låt på det att tänka.
Jag var tvungen på att göra en storsäljare.
Ja.
Så vi kör lite en kort musiksnutt. Det här är Kammars filmhörna. Sådär, då vill vi höra alla förslag och idéer. Alex, berätta, var kommer din film utspela sig?
Den kommer utspela sig på en öde ö i Stilla havet, långt bort ifrån civilisationen.
Okej. Okay.
Det måste den ju vara för att vara öde.
Tack Sara.
Sara, vilka är våra hjältar och skurkar?
Det är faktiskt ni två, Alex och Simon.
Mycket vackert.
Tack.
Okej, Alex, jag ska säga, vet du vad konflikten är i din film?
Nej.
Bussen kommer aldrig och det är svinkallt ute.
Ja, det är inte så konstigt. Med tanke på plats.
Lite personlig erfarenhet här. Men Alex, du ska nu få slå upp alla de här förslagen. Och så kör vi Only You med Rita Ora. Det här är Kalmars filmhörna. Det där var då Only Want You med Rita Ora. Du lyssnar på Kalmars filmhörna. Så Alex, jag tror vi alla är väldigt nyfikna. Så pitcha en idé till mig och Sara. Får se om vi vill finansiera den.
Det här kommer inte bli bra. Jag ger er en liten förvarning bara.
Nämen.
Så här ligger det till. Jag och Simon är del av ett forskningsteam som har släppt av oss båda på en öde ö, Stilla havet. Och tanken är att vi ska prova en experimentell flygande buss och ta oss hem i den. Men av någon anledning som inte riktigt framgår så hatar Simon mig. Och han vill inte att jag ska överleva det här. Så han lämnar mig ensam på ön och flyger runt i bussen helt för sig själv. Dag efter dag, natt efter natt. Och vägrar plocka upp mig. Du försöker svälta ihjäl mig alltså. Du är hemsk, Simon.
Slösa inte bränsle när man flyger runt
ja, men du, nej. Det här är långt in i framtiden. Du behöver inget bränsle.
Okej, okay. Det låter fint.
Bussen går på luft. Ingenting annat. Till slut så stöter du på ett problem. Medan jag håller på att frysa ihjäl nere på ön så håller du på att svälta ihjäl uppe i flygande bussen. Så du blir tvungen att åka ner till mig och ta del av min fiskelycka.
Jag tror det blir kannibalism här ett tag.
Vad sa du?
Jag tror det blir kannibalism här ett tag.
Nej. Men du måste i alla fall landa på ön och försöka få mig att gå med på att ge dig lite fisk helt enkelt.
Okay.
Trots att du har försökt mörda mig hur länge som helst. Vi får reconcila helt enkelt.
Mm. Låt de flugorna så här.
Lite grann. Filmen är svartvit, har ingen dialog utan det är bara visuellt berättar så här.
Så det är en konstfilm? Eller?
Ja.
Hur lång är den?
Hur lång den är?
Mm-hmm.
1 timme och 27 minuter.
Vem ska regissera?
Nu vet jag inte riktigt namnet. Men jag har tagit ganska mycket inspiration från The Red Turtle. Har någon sett den?
Nej, jag känner inte igen den.
En animerad film, en Studio Ghibli-film som var nederländsk. En nederländsk Studio Ghibli-produktion, konstigt nog, som kom för några år sedan. En jättefin film som också är utan dialog. Så den regissören kan få försöka sig på lite live action, tycker jag.
Okej. Okay. Jag undrar, är det så att det var jag som spelar huvudrollen eller ska vi skaffa skådespelare för den som spelar oss? Sara, vad tycker du, Sara?
Jag tycker att det är ni som ska spela rollerna eftersom att ni är coola.
Tack så mycket.
Tack. Jag kan ju bara tala för mig själv, men jag är inte världens bästa skådespelare, så jag outsourcar gärna min roll.
Du behöver inte prata. Du behöver bara gå runt.
Ja, men jag tror inte att jag har emotionella fasaden till det heller.
Okay.
Tror du att vi kan kandidera med den här till en Oscar-gala?
Nej, inte omöjligt.
Inte omöjligt?
Inte omöjligt.
Det låter ju billigt om vi ska i rollerna. Sara, vad säger du? Vill du finansiera den här filmen?
Absolut.
Vad glad jag blir.
Ja, om jag
det är så snälla.
Vi kan bli mitt genombrott här så jag vill absolut producera.
Vad bra.
Ja, låter som en... Inte, har du bestämt hur det slutar?
Nej, jag behöver nog tänka vidare lite.
Kommer en åstö?
Jag utesluter inte. Okay. Troligtvis så är det du i sådana fall.
Nej, då vill jag inte betala för den här filmen längre.
Jag tycker den ska sluta.
Hur då?
En romans.
Ja. Oh.
Mm.
Mm.
Fint.
Eller hur?
Ja, Alex är en stilig man, så det är inte omöjligt. Och Fipa Nöde är ensamma.
Varsågod, Alex.
Det kan vi köra nästa program, kan vi köra för att lite mer om det.
Mm.
Men ja, ingen dålig idé, Alex. Lite mer vågad än våra tidigare idéer, skulle jag säga. Med den är svartvit och ingen dialog.
Mm.
Lite tokig.
Jag tror inte att den hade varit så intressant som en helt vanlig film. Så det...
Nej, absolut. Det,
det var nödvändigt.
Men jag vet ju att på de svartvit film och gråtfilmer, Alex. Jag vet ju att din favoritfilm är Citizen Kane.
Mm.
Säg mig, grät du den? När du såg den?
Oh, varje gång. Fortfarande. Jag tror inte att jag någonsin kommer sluta gråta till den. Mm. Fast jag vill inte säga att en gråtfilm det heller. Det är
Nej,
en tragisk
det är
film.
Ju inte, men...
Men samtidigt så är det en livsoptimistisk film med slutscenen och allting. Och det är just slutscenen som jag gråter ihjäl mig till.
Ja.
Fint.
Det är en... Det är en väldigt imponerande film på alla sätt.
Det håller jag med om.
En film som jag gråter till jättemycket också. Jag skrev till och med i min dagbok bara, se den här filmen om du vill gråta, Sara. Typ. Benjamin Buttons otroliga liv.
Ja, den är ju underskattad.
Och den är väldigt, väldigt bra.
Lite bortglömd faktiskt, tycker jag.
Mm.
Jag ska säga att det är David Finchers bästa film, nästan.
Men jag tycker Brad Pitt är jättebra.
Han är jättebra och Kate Blanchett, såklart. Men vet du, varför tycker du så mycket om den, Sara?
Jag, när jag såg den, jag såg den första gången nu i somras faktiskt. Jättekonstigt. Men då hade jag ju stora förväntningar, men inte på att det skulle vara så sorgligt. Jag trodde det skulle vara mer typ intressant, om ni förstår.
Mm, jag förstår.
Men ja, alltså jag bara grät och grät och grät, och det var så fint. Och så, alltså det var, de fick med så mycket i filmen. Så att, ja, helt sjukt. Jättebra film,
ja,
verkligen.
Ja, också en film som inte kör ett klischéslut, utan satsar på det den satt upp, att de inte kan mötas i ålder och skits åt efter en passerad mittpunkten i livet. Tycker jag att det var enkelt att låta honom stanna där och gå tillbaka upp igen. Jag blir gammal, men jag är glad att de inte gjorde det så. Alex, har du sett Benjamin Button?
Jag har sett det. Jag kommer ihåg att vi såg den i skolan någon gång, grundskolan, väldigt många år sedan. Och jag var inte jätteimponerad då, men menar, jag var 15 år kanske. Så jag har inte sett om den sedan dess. Så jag ska inte säga att jag inte tycker om den. Men den intresserade inte mig jättemycket då.
Nej, men det är så ibland. Ja. Jag menar, första gången jag såg Departed, så jag har bara sett en gång och jag var inte så imponerad, och jag borde antagligen se om den, men jag har bara aldrig gjort det. Jag är inte jättelockad egentligen att se om den. Även om den har allting som säger att det ska vara en bra film.
Mm. Och det är inte Scorseses bästa, men det är absolut en väldigt sevärd film.
Vilken skulle du säga är hans bästa då?
Hans bästa? Åh, herregud. Inte Taxi Driver.
Nej, jag håller med.
Jag aldrig riktigt tålt Taxi Driver, även om det är hans mest omtyckta film. Kanske Raging Bull.
Jag har inte sett den, men jag tycker mycket om Mafia Bröder. Jag skulle säga är hans mest omtyckta film.
Den är ju också väldigt bra.
Den är bra gangsterfilm.
Jag har inte sett King of Comedy, som jag har hört ska vara kanske hans allra bästa.
Kändes igen namnet.
Det är med De Niro. Spelar stand-up-komiker. Den är väldigt omtyckt inom stand-up-scenen, så att säga. Men jag har inte sett den.
Nej, inte jag heller. Men, mina vänner, klockan börjar med sig 9. Det är en bra tid att sätta på en film innan morgondagens arbete. Ni har fått några förslag. Sara, berätta, vi är om 2 veckor. Vad har vi för tema då?
Oj, vad har vi för tema då?
Vi kommer prata om... Vi kommer köra en liten kovändning och köra feel good och romantiska komedier nästa.
Just det är jag taggad på.
Ja, det kan bli lite härligt. Lite kärlek och mysan, ja, precis. Alex, tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
Du var superduktig, Alex.
Oh.
Första gången i radio. Imponerande.
Ingen presentation. Vi kommer att avsluta med att köra Skyfall med Adele. Det här är Kammars filmhörna. Fortsätt ha en trevlig kväll.
Hej då.